Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 24 av tv-spelspodcasten Par i pixlar. Robin heter jag och som vanligt är med min fru Filippa. Hej.
Hej Sam.
Hej, hur är läget?
Det är bra. Det var ett tag sedan vi spelade in faktiskt och det känns skönt att sitta i stolen igen.
Det känns konstigt att fråga dig hur du mår, för jag vet ju hur du mår.
Vet du det?
Alltså...
Ja, jo, det vet ju
jag. Jag borde veta hur du mår. Jag vet
men
inte.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Jag är pappaledig nu så att livet leker.
Är du? Mm, vad kul.
Ja, precis. Jag skojar. Nej, men jag ska vara hemma nu i 4 månader med dig och våran son. Så att det ska vara skönt faktiskt.
Mm. Jag tänkte... Kommer vi gå varandra på nerverna, tror du?
Säkert.
Av dag 3. Har vi gjort det än så länge?
Ja, jag tror att det är lite så här att hemmet är ju liksom en plats där du... befinner dig 24-7 nästan. Så att när jag liksom säger att jag vill skjuta lite på diskningen, då blir du så här: nej, men jag diskar alltid på en gång. Och då blir det så här: jo, men jag gör inte det.
Inblick i vårt liv.
Ja,
men så är det.
Ibland så bjuder vi på sånt också.
Ja, visst. Mm.
Men vad ska vi bjuda på idag då?
Idag ska vi bjuda på en salig blandning, kan man säga.
Mm, precis.
Vi ska diskutera ett spel som heter Hotel Dusk som släpptes till DS. Och det ska vi diskutera. Men först så ska vi ju prata lite om vad vi har spelat den här senaste tiden. Och det är en hel del faktiskt.
Massa blandat,
ja.
Ska vi börja med det spelet som vi har spelat mest då?
Det kan vi göra.
Och det är ju då HD-remaken på Resident Evil. Vi spelade till PlayStation 3 nu.
Precis, och för er som inte förstår eller som inte har spelat det här är inte en HD-remake av originalettan som kom 97,
där i svängen.
Utan det här är alltså en remake på remaken av ettan som kom till GameCube.
Mm.
Mm. Så det är en remake av remaken.
Mm. Ja, jag har ju spelat det här förut. Och jag måste ju säga att jag upplevelsen jag fick av det här spelet var bara positivt. Man har gjort lite små saker. Man har ändrat framförallt då skalan på spelet, bildupplösningen, så att du ska kunna spela på en det som idag är en standard HD-TV.
Lite bredare alltså.
Ja, lite bredare liksom. Så de har fått gjort om bakgrunderna lite grann. Och sen så har man också ändrat lite. Man har lagt till valet att man kan spela som... Alltså tankkontroll är bara ett val. Du kan också spela höger, vänster, vänster. Alltså, vad ska man jämföra med? Devil May Cry-kontrollerna alltså, liksom.
Vanliga kontroller. Det är ju standard nu.
Ja, precis.
Det är din höger och vänster som gäller, inte karaktären.
Mm.
Jag undrar lite, vad tycker du om det? Att man kan spela så?
Det blev fruktansvärt mycket lättare.
Och dina tankar om det?
Alltså jag tyckte att det... Eftersom att du inte har spelat det förut så tycker jag att det var kul att spela det med dig, för att det kändes aldrig riktigt svårt. Och vi har ju spelat Resident Evil 2 förvisso, men det var skönt att spela det med vanliga kontroller. Faktiskt,
jag håller med faktiskt. Jag tycker att ett bra skräckspel, alltså det är ju som svårast, som läskigast när du spelar det med tankkontroll, för du blir helt alltså du är inte lika rörlig. Och rörlighet är ju någonting som gör att du känner dig mer säker. Men å andra sidan skulle jag aldrig ha spelat det här spelet om det inte vore för att jag kunde röra mig någorlunda fritt.
Nej, för precis.
Ja, så jag är ju glad över att jag har fått chansen att uppleva remaken till Resident Evil 1.
Mm, precis.
Faktiskt, så jag är glad över att valet finns. Men, ja, precis. Ska man spela det på riktigt, då ska man ju spela det med tankkontroll. Och då blir det en mycket läskigare upplevelse också.
Mm.
Men sen vet jag andra som tycker att det är lättare.
Ja, det är märkligt, för att jag kan ju säga att jag har aldrig klarat den här striden med den här stora ormen utan att bli biten minst en gång. Och här var så här, det var jättelätt.
Ja.
Liksom att parera för zombies var också jättelätt. Det var verkligen så här, det var ingen utmaning i det nästan.
Det enda som är lite jobbigt, och det är ju visserligen ett problem som kvarstår även om du spelar med tankkontroll, det är ju de här bytena av vinkel.
Mm,
alltså
precis,
när du går i, om du ser hennes rygg och hon går framåt och du trycker uppåt på kontrollen liksom. Sen i nästa vinkel så ser du henne framifrån. Då är det inte längre uppåt. Du kan ju fortfarande hålla in samma, mm. åt samma håll. Men det kan bli lite förvirrande, speciellt om du blir jagad samtidigt.
Ja, då blir det lite stökigt.
Precis, och sen är det inte alltid uppenbart när vinkeln byts. Det är inte alltid när du ändrar riktning i en korridor, utan det kan hända egentligen när som helst.
Så... Men en fråga som jag har till dig också nu.
Ja?
Jag har ju hävdat tidigare att det här är världens läskigaste spel. Hur ställer du dig till det påståendet liksom?
Oj, det är svårt. Alltså jag vet inte. Inte om det är... Alltså, det är olika typer av skräck.
Mm. Nej, precis.
Jag har ju backseatat Dead Space, den serien. Eller inte hela. Vi har inte spelat trean. Vi har spelat ettan och tvåan. Mm. Och de tyckte jag var alltså, ruggigt läskiga. Alltså, de var skitäckliga. Men å andra sidan så är ju det liksom mer pop-up-skräck. Du hoppar ju till för att det kommer snabbt. Det är visserligen ganska läskig stämning där också, men jag uppskattar skräcken i Resident Evil för att den är liksom diskret. Den kommer smygande. Det är inte bara att det är zombies i huset, utan det är hela den här upplevelsen att du måste leta efter ledtrådar. Du måste ta dig in i rum som du vet är liksom full av monster. Och just att du hittar de här små lapparna och dagboksinläggen och hela historien om Lisa, den är ju jätteäcklig, tycker jag.
Nej, precis. Och det som skiljer, det är lite som du sa, det som skiljer Dead Space från Resident Evil är ju att i Resident Evil så måste du ju backtracka betydligt mycket mer. Och du vet ju också att många av de här zombierna som du har ihjäl återuppstår ju som så kallade Crimson Heads, då de är otroligt snabba och tål en hel del stryk.
Oh.
Så att man får liksom stanna upp, titta på kartan och verkligen så här planera sin rutt. Att okej, jag måste gå via den där korridoren, men där har vi en Crimson Head som vi inte har tagit.
Det är läskigt.
Det är lite läskigt att tänka så. Och varje gång man går förbi en nedskjuten zombie, så tänker man att när jag kommer tillbaka här, då kommer den där jacken att resa på sig en gång till. Och det går ju så jävla snabbt också när de gör det. Man blir verkligen så här, åh helvete liksom.
Ja, men det är jätteläskigt. Och jag uppskattar den här typen av spel också, just för att de är så bra uttänkta. Alltså en dörr som du kanske stöter på i början, i första scenen, första rummet av spelet, det kanske visar sig vara den dörr du går in i sist.
Precis.
Och den nyckeln, alltså det spåret du måste gå i, det mönstret du måste följa för att liksom komma någonstans i spelet, det är väldigt, väldigt smart tycker jag. Det är klart att det kan vara lite jobbigt att inte veta vilka nycklar man ska ha med sig och vilka vapen man ska använda, så det kan bli lite så här backtracking till den här lådan hela tiden. Men jag uppskattar det. Jag tycker det är väldigt läskigt.
När du spelar på svåraste nivån i det här spelet, svåraste svårighetsgraden, då ligger, det finns ju massa olika lådor, item boxes.
Ja, där och vanligtvis så flyttas föremålen.
Ja, precis. Men när du spelar på svåraste nivån i spelet, då ligger itemsarna kvar i den lådan du la den i. Så att om du la till exempel din pistol i den allra första lådan i spelet, så måste du gå tillbaka hela vägen dit för att hämta den.
Precis. Och man ska ju tillägga att alltså layouten, eller vad man ska säga, hur det här huset är konstruerat, det är inte smart. Alltså det är väggar och hinder överallt, bara för att du ska behöva gå runt fem varv innan du kommer till rummet som var rumlig, liksom. Vägg.
Arkitekturen i Resident Evil kan diskuteras.
Ja, precis.
Vi har faktiskt fått en kommentar. Vi skrev ju på vår Facebook att vi satt och spelade Resident Evil. Så att vi fick en kommentar av Robert Johansson. Han skriver: Resident Evil HD. Har aldrig spelat igenom det, då styrkorset på Gamecuben är så liten. Men ska göra det nu. Se fram emot podden, och förhoppningsvis är även jag klar med spelet då. Håller inte helt med om kritiken som spelet fått för att det är en återutgivning på en remake. I andra medier ser vi liknande återsläpp till kritikernas förtjusning. Bob Dylans Highway 69 har getts ut på alla möjliga format, och jag har sett Blade Runner på DVD, Blu-ray, Laserdisc och VHS. Det säljer och uppskattas. Så nu när spel ska ges ut igen kallar man Capcom för lata, griniga och okreativa. Visst finns det kanske någon sanning bakom det, Men det ska inte hindra dem från att ge ut en klassiker igen. Jag håller faktiskt med Robert här.
Ja, faktiskt.
Jag är väldigt mycket för den här remaken. Just av den anledningen att... formatet är ändrat. Så att det blir inte längre den här liksom boxade skärmen, utan du får en fullt uppskalad, för att det här
den gör ju någon nytta.
Ja, absolut. Och det här är ändå ett av tidernas bästa skräckspel någonsin, skulle jag vilja säga.
Och så Capcom är väl inte lata. De har väl att göra med andra spel också.
Ja, ja, givetvis.
Vissa utvecklare, de kanske släpper ett hyllat spel 10 år efter release, och så kanske de inte har någonting annat. Och då kanske man kan tycka att de är lata. Mm. Förstår du?
Jag vet ju att de har pratat länge om att göra en HD-remake på Resident Evil 2 i samma tappning som det här spelet. Då. Och det
alltså då blir det ett helt nytt spel.
Ja, precis. Ett helt nytt spel. Och det känns ju för mig väldigt, väldigt lockande. För jag älskar Resident Evil 2, så att det här känns jättebra.
Oj, oj, oj. Frågan är om jag skulle våga spela det.
Men jag tänkte på en grej, vi kom in på det här med remakes och så här, vi kanske ska göra ett avsnitt där vi pratar om remakes. Vad säger du?
Ja. Mm. För att jag har en väldigt, väldigt bra kandidat till det.
Till remake, ja. Ja, jag med. Final Fantasy 7.
Fast det kommer aldrig hända. Ska jag säga min?
Ja, gör det.
Ska jag?
Ja, säg det nu då, så kan du få motivera den i avsnittet.
Ja, precis. Mm. Det skulle vara kul om någon faktiskt visste vilket spel det här var.
Mm.
Det är nog inte alla som gör det.
Nej.
Jo, jag pratar om ett spel som släpptes till PC 2004. Och det är faktiskt en uppföljare. Det första heter Vampire Redemption, tror jag. Och det här som jag pratar om heter Vampire the Masquerade Bloodlines.
Mm. Jag tror många känner till det, faktiskt.
Ja, inte alla.
Men vi gör så här. Vi skriver upp på papper här att vi ska göra ett avsnitt lite längre
någon
fram
gång.
Om remakes. Så att
så ni lyssnare kan ju börja spåna lite.
Mm, precis. Mm. Vi har ju spelat mer än Resident Evil.
Det har vi verkligen.
Och vad vill du köra härnäst?
Jag kan ju bara nämna att jag har klarat Skyrim.
Till slut. Hur många timmar tog det?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. 155 kanske.
Är du nöjd med slutet?
Oh ja. Alltså det var superepiskt.
Mm.
Jag fick åka till Sovngarde och alltså det är typ som deras efterliv liksom.
Mm.
Och ha ner den där draken Alduin. Det var skitballt alltså.
Fräckt.
Mm. Men det som var kul var att jag visste inte att jag var nära slutet. Så det kom som en riktigt positiv överraskning.
Mm. Ja, det där är så här kul, som att när jag körde Fallout 3 också. Ständigt så jämför vi de här två spelen. Men då var också så här, aha, oj, nu tog det slut.
Ja, det är precis. Så här... Men till skillnad från Fallout så fortsätter ju Skyrim.
Ja, men det gör Fallout också.
Gör det?
Mm, du kan välja sen om du vill fortsätta spela.
Okej, okay. Ja, fast alltså Skyrim har ju inga end credits.
Nej, för sig.
Det har ju Fallout.
Mm.
Dör du inte?
Nej, jo, du kan dö i slutet på Fallout 3, tror jag.
Då kan man inte fortsätta.
I någon ending där. Jag är inte säker.
Nej, okej. Okay.
Du har ju slutfört Skyrim som sagt då, och då parkerade jag dig i soffan för att börja
ett annat episkt äventyr.
Ja, vad har du spelat nu?
Ja, alltså jag måste ju säga att du lurade mig lite.
Jaha.
För att jag ska förklara för er lyssnare här hur Robin får mig att spela ett spel. Några dagar innan han planerar sin stöt, då ställer han upp spelet tydligt liksom på bokhyllan och pratar mycket om det. Du måste lyssna på det här, lyssna på den här låten, det påminner om det här, bla bla bla. Ja, jag ska spela. Och sen sitter jag en dag och tänker så här, men nu ska jag spela lite Skyrim, göra klart lite uppdrag och sånt där. Trycker i spelet, trycker på start utan att riktigt reflektera.
När du startar konsolen?
Ja, jag startar konsolen.
Inte trycker i spelet?
Nej, sa jag det?
Ja.
Aha, okej. Okay. Nej, det var redan i.
Mm.
Jag hinner trycka på start utan att reflektera vilken titelskärm jag ser. Och då är det redan gjort. Och det var Mass Effect.
Då har jag varit där och stoppat i Mass Effect-skivan.
Ja. Och då tänkte jag, precis som Robin redan förutsagt att jag skulle göra, att jag kan lika gärna starta min karaktär, för det lär ju ta 5 timmar för mig.
Mm.
Och det gjorde jag.
Du är en sån här person som kan sitta i en sån här spel man får skapa egna karaktärer. då kan du sitta i den menyn i typ 5 timmar och bara skapa en gubbe. Det är så här, du har den här Sims-sjukdomen liksom. Man måste sitta och ja, skapa den perfekta karaktären.
Jag vill ju skapa en bra karaktär. Jag ska ju se Fejan i flera timmar liksom. Oh, ja. Dessutom i 3 spel.
Jag kommer tänka på en rolig grej där. Jag gjorde en jätteful Shepard en gång av misstag. Han fick så här oproportionerligt stora läppar. Jag tänkte inte på det. Men sen typ så när jag var i typ mitten på Mass Effect 2, då började jag reflektera över min karaktärsgud. Fan har jag gjort med en? Så han ser ju helt så här botoxad ut.
Det kommer jag ihåg.
Du bara, hur ser han ut egentligen? Jag bara, lägg av. Han ser ut så.
Ja, men det är roligt. Men det är ju lite så här förrädiskt. För att när man sitter där och väljer... Mm. Då ser man ju inte sådär jättestor skillnad. Alltså, de visar inte tydligt hur karaktären ser ut.
Du kan ändra på en analogspaken. Kan du ändra vinkel på gubben och
jo,
se?
Jo, jag vet, ja. Men det är ändå lite så här luddigt. Och det är lite svårt att se. Så jag trodde ju att min karaktär hade blivit bra. Men det slutade med att hon fick jättestora läppar och någon jätteobskyr ärrbildning ovanför näsbenet. Det ser jättekonstigt ut.
Ja, jag tänkte inte på det när jag såg din
gubbe. Ja, men nu ser hon ut så i alla fall.
Ja, spännande. Vad tycker du om spelet? Du har spelat kanske 3-4 timmar?
Ja, 3,5 timmar kanske.
Kan vi få någon första intryck på Mass Effect?
Ja, alltså jag är som sagt inte så vidare bra på third person shooter eller FPS för den delen. Så jag är lite ovan är jag. Men jag spelar på en relativt simpel och enkel svårighetsgrad. Och jag har det här auto-aim. Eller man har ju det, men man kan välja till vilken grad man vill ha det. Men jag har faktiskt valt att ta till det. Så att det ska underlätta lite. Men jag tycker att det faktiskt är väldigt roligt. Någonting jag saknar med kontrollerna, det är en möjlighet att ta alltså cover. Man tar ju cover automatiskt efter lite... Alltså, det är lite jobbigt att ta cover. Hon gör inte som jag vill. Så jag hade hellre velat göra det manuellt med en knapp. Istället måste man liksom möta väggen i rätt vinkel. Du måste trycka uppåt flera gånger. Och till sist så sätter hon sig ner på det sättet som man vill.
Ja, de fixar ju till det där i 2:an sen.
Ja, alltså, det är det jag har hört. Att med 1:an, kritiken mot 1:an är att kontrollen inte flyter på som hon ska. Och det märker jag av. Jag tycker det är lite...
Sen har du inte de smartaste AI-gubbarna med dig heller.
Nej, de står i vägen och de är lite så här, de är lite korkade så.
Det blir bättre. Jag brukar alltid säga att Mass Effect 1 är alltså den svagaste delen. Fast det finns många som hävdar att det är den bästa delen också. Jag tycker personligen att det är den svagaste.
Det är olika spel.
Ja, det är olika spel. Det är lite långsamt i början också.
Men den måste ju starta någonstans liksom.
Ja, det blir ett episkt slut på hela... Den här kakan sen kan jag säga.
Jag kommer inte sluta så...
Nej, bra. Sen har jag spelat ett spel också. Jag har nämligen begett mig till Westeros och spelat den första delen i Telltales tolkning på Game of Thrones.
Till Westeros alltså?
Westeros, ja. Nej, men det är att alltså, det följer ju Telltales vana trogen. Det är liksom samma upplägg som The Walking Dead och vad heter det?
Fokuserar på dialogerna liksom.
The Wolf Among Us liksom, tänkte jag på. Ja precis, det fokuserar mycket på dialog och det handlar mycket om dina aktiva val och dess konsekvenser. Och avsnitt 1 av Game of Thrones heter Iron from Ice. Och vi får spela som en familj som heter The House Forrester. Det är en familj som inte har nämnts i serien, men den har nämnts i böckerna, har jag läst på här. Och det är alltså, du får spela som 5 medlemmar från den här familjen då, som får lite knivigt där efter att The Red Wedding inträffar. Ni som har sett serien vet vad jag pratar om. Det handlar ju lite upp till dig hur du ska styra det här lilla riket. Och det är... Jag vill inte alltså, gå in för mycket på det, för att det är liksom spoilerfyllt. Så jag kan inte säga någonting egentligen utan att spoila. Annat än att det är ganska likt The Walking Dead och den har den här spontaniteten som serien och böckerna har.
Alla kan dö när som helst.
Ja, precis. Vem som helst kan dö när som helst. Sen vill jag inte säga så mycket mer än det.
Jag har en fråga. Är det här ett spel som vem som helst kan spela, eller måste du ha, alltså måste du vara någorlunda insatt i serien eller böckerna?
Jag skulle säga att du bör nog vara insatt i du ska ha läst böckerna eller sett tv-serien i alla fall för att hänga med i det de snackar om.
Så det är omöjligt att spela annars?
Nej, inte omöjligt, men du kommer inte finna verkligen långt ifrån samma glädje. För att du besöker till exempel Essos i det här spelet, och om du inte har sett eller läst Game of Thrones, då blir det liksom så här, det blir bara en vanlig stad för dig. Men när du har sett serien så där, då vet du ju vad som har hänt i den där staden. Du kan liksom hur den ser ut, och det blir liksom mer en sån här, wow, shit, jag får hänga här. Nej, men så jag vill i alla fall rekommendera Game of Thrones om man har sett Game of Thrones-serien eller läst böckerna. Man ska ha sett säsong 3 i alla fall, skulle jag vilja säga. Sen kan man börja spela spelet.
Det tar vid där.
Alltså. Det tar vid där säsong 3 slutar. Och man vill inte få saker spoilade för sig. Så att, ja, men det är ett jättekult spel faktiskt.
Ja, men jag ska nog definitivt prova det.
Ja, det ska du absolut göra. Det tycker jag verkligen du ska göra. Det är allt vi har spelat.
Mm, jag tror det. Ja. Förutom huvudspelet som vi ska prata om.
Precis. Ska vi läsa lite kommentarer först?
Det kan vi göra.
Mm. Vi har faktiskt fått en kommentar gällande Hotel Dusk.
En fråga bara. Mm. Fick inte vi en kommentar om Resident Evil när det var någon som frågade det här med hur man sparar?
Ja,
Det var någon som frågade gällande Ink Ribbons, för de hade hört att man skulle ta bort dem i HD-remaken.
Det var Joakim Andersson som frågade.
Just det, och då kan vi säga att nej, de finns kvar. Mm. Spelar du på Easy så blir det jätteenkelt.
Alltså, jag tror att
vi skrapade väl ihop typ så här, nästan 50 stycken.
Jag tror vi hade kanske 35 kvar när vi var klara spelet.
Ja, så vi skulle kunna spela 2 gånger om igen.
Ja, precis. Så att tänk inte på det där. Spelar man på en låg svårighetsnivå så är det verkligen inget problem med Ink Ribbons. Absolut inte. De finns överallt. Det var Tobias Jensen som skrev här. Angående Hotel Dusk då. Spännande. Det är ju ett väldigt långsamt spel och tar sin lilla tid att köra igenom. Speciellt för mig som var att lägga undan det ett tag, då jag ärligt talat tröttnade. Men efter några veckor tog jag upp det igen, vilket jag vanligtvis aldrig brukar göra, och körde igenom det. Har ni även kört uppföljaren? Och uppföljaren heter väl Last Window, The Story of Cape West. The Secret of Cape West.
Precis.
Men vi kan snacka lite mer om det senare.
Ja, vi kanske kan nämna att vi faktiskt har beställt det och fått det.
Ja, precis. Vi har inte spelat det, men det ligger här.
Det ligger. Mm. Ja, tack för kommentaren. Och som du sa, det är lätt att man lägger ifrån sig spel. Du gjorde ju också det, Robin. Du har ju faktiskt spelat det här spelet nästan till slutet.
Jag körde till sista kapitlet.
Och så la du det ifrån dig.
Mm.
Det är sånt som händer.
Det finns ju en förklaring till varför man kanske gör det också. Mm. Men det kan vi ta när vi börjar prata om spelet.
Tycker du att det är dags att börja prata om det här mysteriet?
Mm, det tycker jag. Vi lyssnar på en låt från spelet, sen så kör vi igång.
Det tycker jag.
Thank you. Hotel Dusk Room 215 släpptes till Nintendo DS 2007 och är ett peka-klicka-äventyr snedsträck deckargåta. Utvecklat av företaget Sing som var verksamma mellan år 1999 och 2010. Det här är alltså del 1 av 2 spel. Uppföljaren heter som sagt Last Window, The Secret of Cape West. Men i det här avsnittet ska vi fokusera på Hotel Dusk. Hotel Dusk är alltså ett peka-klicka-äventyr som är uppdelat i ett par olika kapitel. Varje kapitel motsvarar en timme, i stort sett i realtid skulle man kunna säga. Och varje kapitel avslutas också med ett litet korsförhör på vad som har hänt under kapitlet. Och du måste svara rätt på ett antal frågor då. Under din vistelse på Hotel Dusk så träffar du andra boende som du ska prata med. Och det känns som att folk bär på hemligheter. Och det är lite ditt jobb att luska ut vad folk bär på för inre saker. Och det mynnar ut i ett riktigt mysterium skulle man minst sagt kunna säga. Eller hur, Filippa? Vill du kanske prata lite mer om, berätta lite mer om handlingen i spelet då?
Ja, precis. Året är 1979, så det utspelar sig inte i modern tid alltså, utan det är på 70-talet. Du spelar som en man som heter Kyle Hyde. Han är en före detta polis som numera jobbar som försäljare sedan 3 år tillbaka. Och trots att han inte jobbar som polis längre så letar han febrilt efter sin forne partner, Bradley heter han, som för 3 år sedan svek dig och vände ryggen mot hela poliskåren. Och det här ledde till att du sa upp dig som polis. Därefter så har du alltså i 3 år letat efter din partner. Och spåren har till sist lett dig till ett hotell som heter Hotel Dusk. Och det är här du då ska spendera natten, och det är alltså där du, det är det som spelet går ut på. Det är här det utspelas. Hotel Dusk är ett billigt hotell som är beläget utanför LA. Och här måste du alltså luska ut vart spåren efter din forne partner har tagit vid. Och som du sa så måste man ju som Kyle Hyde då interagera med hotellets alla gäster och ta reda på deras hemligheter och det är både personliga saker som du måste reda ut, men även då saker som är direkt relaterade till den här gåtan som du ska lösa. Och alla de här karaktärerna är väldigt personliga, de är väldigt olika varandra, så det är en bred variation på människor du möter. Och ja, det här är ett stort och spännande mysterie kring det här hotellet som involverar allt ifrån stulna tavlor till mystiska kvinnor och väldigt mycket dyr whisky.
Och försvunna barn.
Och försvunna barn, ja, precis. Mm. Så det här är en spännande gåta kan man säga. Vart är din partner? Varför gjorde han som han gjorde? Och vem är den där Osterson?
Spännande.
Spännande.
Mm. Det första man märker när man stoppar i det här spelet, det första du stöter på är ju egentligen en vattendelare, eftersom att du måste hålla din DS som en bok, alltså åt andra hållet så att säga.
Jag älskar det konceptet. Jag tycker att det förstärker hela bilden av dig själv som en deckare.
Mm.
En sak som jag som blir extra tydligt, det är ju faktiskt hela den idén med att du kan anteckna själv i den här virtuella anteckningsboken som du bär med dig hela tiden. Och andra hotellgäster kan själva skriva i din bok.
Mm. Nej, precis. Och det är det jag gillar med det här spelet med en gång. Det är att det känns som att de har liksom lagt in formatet. De använder sig av formatets fördelar. Alltså DS:ens penna, att du kan rita och sådär, klicka på grejer. Och de använder det till en fördel direkt, för att Kyle Hyde går ju runt med en anteckningsbok, som du sa. Och när man då använder sig av boken, då ser man då på en av skärmen att han står och tittar i sin bok, precis som vi gör. Så det blir liksom lite såhär, det blir häftigt på flera nivåer, det blir såhär, lite meta på något sätt.
Ja, precis. De bryter en vägg.
Mm.
Man sitter inte bara tomt och stirrar in i skärmen, liksom, utan du måste skriva på riktigt och föra anteckningar över alla de här ledtrådarna som du hittar längst vägen.
Och spelet spelas ju som så att du har ju en skärm där du ser saker och ting uppifrån, som en karta liksom, där du också med pennan navigerar runt. Och på den andra skärmen så ser du miljöerna i first person, i tredimensionellt då, så att säga.
Ja, precis. Och jag tycker det fungerar jättebra faktiskt. Jag måste säga att jag tycker att animationerna, när du väl pratar med människor, så upptas ena skärmen av dig själv och den andra skärmen är då personen du pratar med. Jag tycker de är jättesnygga.
Mm.
Alltså det är egentligen bara ett fåtal väldigt enkla men uttrycksfulla bilder. De är svartvita men de är så bra gjorda så man ser verkligen vad personen uttrycker.
Mm.
För det är egentligen ingen ljud. Det är ingen röstskådespel, men man ser ändå vad personerna menar, om de är bekymrade eller om de är glada, hoppfulla eller om de är nedstämda. Och det är så viktigt i ett spel som förlitar sig på dialoger. Du måste veta vad personen känner. Känslorna är en viktig del.
Mm.
För då vet du även vilka frågor du ska ställa till den personen. Om du trampar på en tå liksom, eller om du går för långt, eller om du till och med kan fråga lite mer. Det avgör du genom att se den här personen, hur den reagerar.
Ja, precis. Och i värsta fall så kan du bli utslängd och då är det game over.
Precis. Mm. Så det tycker jag att det här spelet lyckas riktigt, riktigt bra med.
Jag ska bara flika in den här karaktären. Det är ju när du pratar med en annan karaktär och du har då två bilder. En bild på dig själv och en bild på den du pratar med, som du sa. Det är inga stillbilder, utan de är tecknade med något som kallas för rotoscoping. Känner du till det?
Nej.
Det är alltså en av de äldsta formerna av teckningsteknik. Jag vet inte ifall du eller någon av våra lyssnare kanske har varit på något museum någon gång, eller kanske på Tom Tits i Södertälje, där du har tänkt att du har som en cirkelformad skärm med massa figurer på, så har en lampa i mitten och så snurrar du den här skärmen, så ser det ut som en animation om du tittar in. Det är rotoscoping.
Alltså det du beskriver är ju typ den första formen av
rörlig bild.
Rörlig bild.
Ja, precis. Det är den stilen som det här spelet använder sig av när du kommer till dialogen.
Ja, precis.
Det är väldigt snyggt.
Inga rörliga animationer egentligen, utan det är egentligen bara ett fåtal bilder.
Ja, och det är väldigt, karaktärerna känns direkt då väldigt mer levande. Och du behöver liksom inget röstskådespeleri, för att någonstans så är ju det här ändå en interaktiv deckarbok, skulle jag vilja säga med en gång. För att du får en känsla av att karaktärerna du möter är riktiga karaktärer med känslor. Och det är väldigt svårt att kanske förmedla en sån känsla på en sån primitiv maskin som en handhållen DS liksom.
Jag tycker att dialogerna är allt i det här spelet. Jag tycker de är personliga, de flyter på otroligt bra. När du pratar med en person, då känns det faktiskt som en riktig dialog. Det känns som att alla repliker, alla meningar, de kommer naturligt, utan det är inte krystat liksom. Det känns inte som skriven dialog. Förstår du vad jag menar?
Ja,
i vissa spel så kan man tänka så här, ja men så där säger man ju inte.
Mm.
Man reagerar inte så. Ibland kan det vara en kulturfråga, för vissa spel som är väldigt japanska, om du förstår vad jag menar, då känner man på en gång att så där pratar inte vi västerlänningar till exempel. Men ibland känns dialoger så krystade och det känns skrivet. Det funkar bara i skriven form. Men här flyter dialogerna på jättebra.
Mm.
Det hade lika gärna kunnat varit de riktiga replikerna i en mordserie på TV.
Och det är också rätt kul, för att man får inte tappa fokus i det här spelet. För att vår huvudperson Kyle Hyde, han älskar small talk. Och rätt vad det så dyker det upp någon viktig information under det här småltalket. Så man måste hela tiden vara med och analysera liksom all text som går förbi dina ögon. Och det är väldigt, väldigt unikt skulle jag säga. För annars är det oftast så här att gå dit, gör det. Men här är så här, får du en lång dialog med massa småltalk. Och någonstans i den här dialogen så får du en ledtråd till vad du ska göra härnäst.
Och det hade jag lite svårt för i början. Alltså inte att hänga med, utan mer att vi spelade inte så långa sessioner, utan vi spelade ju alltid på kvällen efter att vi hade lagt vår son. Och då blev det liksom att man spelade korta intervaller. Och då var det lite svårt att komma ihåg vad det var man skulle göra.
Vi kunde ju skriva upp i anteckningsboken, men vi gjorde aldrig det.
Nej, alltså man behövde inte. Det kändes lite väl ambitiöst liksom. Men så jag tycker att det här spelet, det är inget spel du spelar i förbifarten. Sätt dig ner, ta din tid att verkligen gräva ner dig i de här karaktärerna, att fördjupa dig i alla intriger och händelser som sker på det här hotellet. För att jag tycker att det är lite svårt om man har lite tid. Då är det lätt att man sätter igång spelet och så vet du inte vad du ska göra.
Och så tröttnar du och stänger av.
Och så tröttnar man och stänger av. Mm. Det gjorde ju inte vi, för att spelet, det känns lite som att den tar hänsyn till det. Så ja, om man ger det 5-10 minuter och går runt lite på hotellet, så händer det oftast lite saker som ger en direktiv om vart du ska.
Mm.
Men ja, det finns säkert folk som ger upp innan dess. Och det är ju trist.
Jo, men det var ju så det varit för mig första gången jag spelade spelet. Och sen till slut så visste jag vad det var jag skulle göra. Och sen så la jag ifrån mig spelet 2 dagar. Och sen så liksom glömde jag bort. Och jag var precis i slutet. Jag glömde bort vad jag skulle göra. Och så bara, nej, jag orkar inte. Så la jag ifrån mig det.
Det kan ju vara så. Mm. Det händer mycket under det här spelet.
Ja, precis.
Det är många händelser som till en början kanske verkar vara meningslösa. Du kanske inte riktigt förstår meningen i att du ska rita en gubbe eller du, jag vet inte, lösa en gåta, vad som helst, hitta nummer. Men de får en större mening efter ett tag. Och det är viktigt för att man ska lära känna karaktärerna.
Absolut.
Det här är inga karaktärer som är endimensionella, utan de är ordentligt skrivna karaktärer, tycker jag.
Och det är därför, det leder ju i sin tur till mycket small talk, alltså för att du ska kunna lära känna karaktärerna. Och det i sin tur leder också till att spelet ibland kan uppfattas som väldigt, väldigt långsamt.
I början tyckte jag det. Jag fick nästan en chock när vi satt i det här spelet och första dialogen vi hade varade liksom i flera minuter. Det var nästan 10 minuter. Och jag tänkte så här, nej, ska det vara så här hela tiden? Men du vet, man är trött liksom, man har varit uppe hela dagen och så lägger man sin son och så lägger man sig i sängen och spelar. Det här spelet är ett sömnpiller för mig. Jag blir jättetrött när jag spelar det spelet. Men jag får väl skylla mig själv om jag lägger mig bekvämt i sängen.
Såklart. Ja, det är ju så, absolut.
Men ge inte upp. Alltså, gillar ni såna här interaktiva deckargåtor, ge det här spelet en chans. För att de här karaktärerna i det här spelet, de är superhärliga alltså.
Det känns verkligen som att sitta ner och läsa en noir-inspirerad deckargåta.
Ja,
verkligen.
Eller hur?
Och det som gör att det känns lite noir också för min del, det tycker jag verkligen är att dialogerna i det här spelet är otroligt välskrivna, men också väl översatta, skulle jag säga. För att karaktärerna i det här spelet använder sig av den här, vad ska man kalla det för, så här snutslang, eller vad man ska kalla det för. De refererar till pengar som scratch och inte till cash liksom. Och man använder ord som John, det är toalett liksom. Och det är så här, det är så här 90-tals snutfilms slang. Och jag tror att hade man inte tagit hänsyn till det under översättningen av spelet från japanska till engelska, så hade nog mycket av det liksom gått förlorat, själva liksom charmen. För att det är väldigt, väldigt mycket dialog i det här spelet.
Det
är bara dialog i stort sett. Och det som är intressant, det är ju då att det som är viktigt då är att dialogen är intressant. Och det är den när det används liksom udda ord som man inte är så här bekant med liksom. Det blir så här, aha, okej, scratch pengar, okej, nu förstår jag det. Och man liksom kommer in i de här termerna liksom. Och Kyle Hyde är ju en mästare på att kasta ur sig sådana här snutord.
Ja, precis. Jag älskar dialogerna och hur de framställer karaktärerna. För det som är intressant är att alla karaktärer har sin egen dialogstil. De pratar alla på ett visst sätt som säger väldigt mycket om deras karaktär.
Och personlighet liksom.
Och personlighet. Mm. Vi har ju en karaktär som heter Louis, som är lite så här, lite före detta
småkriminell,
ja, som har släppt det där, lagt det bakom sig, startat upp ett nytt liv, men han har varit med om lite liksom, så han är lite så här, han pratar väldigt hastigt, lite slarvigt och pratar väldigt mycket slanguttryck. Det liksom skapar hela hans karaktär. Samma sak med hotellägaren Dunning, som han pratar också på ett visst sätt. Han använder lite äldre uttryck och han är också lite så här raspig och lite släpig i sina val av ord. Och det är väldigt roligt tycker jag, för det blir väldigt personligt och charmigt.
Har du någon favoritkaraktär?
Alltså jag älskar ju Kyle Hyde.
Ja, jag med. Han alltså är helt fantastisk.
Hela hans liksom arroganta, egoistiska uppsyn är superhärlig. Alltså den här, han är verkligen en så här föredetting som tror sig veta allt liksom.
Och älskar bourbon och ja, förlorar sig själv i alkoholen lite grann under spelets
ja,
gång.
Ja, precis. Han är en väldigt, väldigt stilig karaktär. Han är en god människa, men han har en väldigt arrogant uppsyn just för att han har varit med om så mycket. Det gör honom till en väldigt intressant karaktär. Man vill liksom veta vad har hänt dig? Vad har hänt dig så att, för att du ska bli så där? Så ja, han är... Ja, men karaktären är suveräna.
Mm. Ja, men det tycker jag verkligen. Och det som jag tänker på gång när jag spelar det här spelet, det är att det känns mer som en bok än ett spel. För att oftast så är det mer att du springer runt och letar efter vem du ska prata med, och inte så här, vad ska jag göra för att komma in i den där dörren? Det är mer så här, vem ska jag prata med nu för att få storyn vidare?
Ja, och det är ju dialogerna som för handlingen vidare.
Ja, för att
det är liksom sällan att du hittar ett föremål som för storyn
eller
vidare.
Ett pussel liksom.
Nej.
Och alla pussel, jag måste säga en sak om pusslerna. Det är väldigt enkla pussel i det här spelet. De pusslerna som finns liksom. Men det roliga är att de använder sig väldigt ofta av saker som gör att det här spelet inte skulle funka på någon annan konsol än DS. Som, vi kan ta ett exempel. Det här pusslet där du ska lägga ett pussel.
Ja, just det.
Då har du liksom de här bitarna framför dig, och du ser ganska lätt att det här är ett barnpussel liksom. Det kan liksom, du placerar ut biten där de ska ligga och roterar dem, lägger dem rätt så, ja, då blir det en bild på en kanin liksom. Och sen så säger Kyle att, men vänta, ska vi kolla om det är någonting på baksidan av det här pusslet? Och då börjar du så här med pennan så här, bara, okej, men hur ska jag vända det här pusslet då? Jo, det ska du göra genom att slå igen din DS och öppna den igen för att då vända på pusslet. Fantastiskt, det hade jag aldrig gått på någon, jag hade aldrig gått på någon annan konsol.
Nej.
Och det är det jag gillar. Det är därför, där tog man liksom verkligen för sig av att, okej, vi ska göra ett spel på DS. Hur kan vi göra för att utnyttja det till max här? Och det är innovativt tänkande, och det är det som det här spelet gör med enkla medel. Det känns som en interaktiv, ganska enkel deckargåta egentligen.
Mm. Och jag tycker det är jättehäftigt faktiskt.
Det förlitar sig inte så mycket på liksom olika typer av gameplay, utan det handlar mer om dialoger och liksom små pussel stöter på här och där.
Mm.
Jag älskar det.
Ja, det är jättebra. Sen tycker jag att själva mysteriet är intressant. Vi ska inte avslöja någonting. Men just hela den här upptappningen med vart din partner tog vägen. Vad var det för någonting som ledde honom där du är nu?
Mm.
Finns det någon på hotellet som vet vem han är? Finns det någon anknytning? Allt det där. Liksom tempot du får reda på saker. Det tycker jag också är väldigt bekvämt.
Behagligt, ja.
Det är väldigt behagligt. Du får liksom inte saker kastade på dig. För man kan tänka sig att i och med att det är väldigt mycket dialog, att jättemycket information kommer och du vet inte alls vad du ska ta vägen med all den här informationen. Men det är inte så, utan det är väldigt behagligt, bekvämt. Du hinner liksom ta in informationen. Du hinner själv börja tänka så här, aha, vänta, kan det vara han? Kan det vara så här? Innan du får reda på det.
Mm.
Och du kan få ledtrådar ganska långt innan. Och sen får du liksom inte reda på det förrän 3 kapitel framåt.
Precis.
Och då har man liksom gått och tänkt på det där. Att, ah, men så var det, vi hade rätt.
Var ska den där grejen sitta någonstans?
Ja, precis.
Vem ska jag ge den
Vem
till?
Är H? Vem är A? Liksom. Mm. Kan de ha en anknytning till varandra?
För när man börjar luska i gästerna där, då märker man ju att det är mycket saker som hör ihop med ditt förflutna.
Och ett tema som alltid kommer upp i det här spelet är just det att alla har hemligheter.
Mm.
Vet du, jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant, och jag attraheras väldigt mycket av den här situationen som Kyle Hyde hamnar inför. Det kan vara så att det är för att jag själv är i motsatt situation. Men vi har liksom honom som inte har någonting som håller honom kvar. Han är liksom sig själv. Han är sin egen familj liksom. Och han hamnar då på det här hotellet och han har en mängd olika intressanta karaktärer att stöta på, lära känna. Och vad har de varit med om i sitt liv? Varför är de här? Har de någonting med den personen att göra? Bla bla bla. Jag tycker att det är så intressant.
Absolut.
Man hade ju gärna velat hamna där själv. Alltså förstår du vad jag menar? Hamna i en sån situation där du bara lära känna människor. Alla människor har ju en livshistoria.
Jag tänker på den här scenen då i framåt mitten på spelet och när man hamnar i baren på hotellet där när Kyle Hyde sitter där och dricker sina bourbon och snackar med Louis. Jag tänker så här, jag hade nog velat sitta där också och
eller hur?
Så skulle jag vilja ha Louis som bartender och sen skulle jag vilja ha Kyle Hyde på min högra sida och Nathan Drake på min vänstra sida.
Ja, faktiskt. Det hade nog varit en intressant...
Ja, precis. Vem skulle du ha haft på din vänster sida?
Vem skulle jag sitta i hotellbaren i Hotel Dusk med? Väldigt svårt alltså. Då ska man ju ha någon rolig och inte så deppig person. Cloud hade inte varit något vidare...
Nej,
alltså,
nej.
Drickarsällskap. Svår fråga. Det kanske vi ska ha som så här lyssnarfråga någon gång så här. Vem skulle du vilja dricka med?
Vem skulle du vilja dricka alkohol med? Eller för nykterister, vem skulle du vilja
dricka saft
äta
med?
Middag med? Ja. Vad som helst. Ja, men det är spännande.
Ja, men det är väldigt intressant. Och då vet man ju att spelet har lyckats när man känner att jag vill så gärna gå och prata med henne nu. Så gärna se vad det rosa är någonstans.
Liksom. Nej, precis. Och det är liksom... Då har ju utvecklarna lyckats, tycker jag. Eftersom att det här är ju liksom, som vi har sagt tidigare, det känns ju mer som en bok många gånger än ett spel. Och vill man liksom återvända till ett sånt spel som ändå liksom är alltså ganska lite spel, mer en berättelse, så lockas man tillbaka till det, så gör ju spelet någonting rätt.
Än en gång får vi bevisat att alltså det skrivna ordet är mäktigt och man behöver inte liksom ständigt saker som flyger mot skärmen för att man som person ska påverkas. Alltså böcker har funnits i alla årtusenden liksom. Vi människor påverkas jättemycket om vi bara ger det en chans. Det finns människor som inte ens läst en bok i hela sitt liv.
Nej, precis.
Då kanske det här spelet är en bra början.
Det här är nästan så nära bok jag har kommit, tror jag.
Men mitt liv. Säg inte så, jag blir besviken, Robin.
Jag läser inte så mycket böcker utan bilder. Som Gaston sa i Skönheten och odjuret.
Nu tänkte jag säga någonting.
Men måste jag ändå säga en sak apropå då spelets liksom bilder och grafik och sånt. Miljön som du ser som är i 3D på den andra skärmen då. Den är ju liksom inte helt... den känns... Den är ju inte helt i full 3D. För att den är så här, den känns liksom handmålad i stort sett. Det känns som en 3D-miljö, för att det är det ju. Men samtidigt så är alla texturer känns typ som att de är målade med vattenfärg, för det är så här i hörnen och kanterna och på väggar som ser det så här vitt. Det så här tonas ut.
Ja, precis, och det är så här förrenderat liksom. Du kan inte interagera direkt på skärmen liksom som Nej. Du ser, utan du måste i sånt fall trycka ytterligare ett steg för att kunna trycka det vidare. Och ser du personer i den här 3D-miljön då kommer inte de vara i 3D.
Nej, de presenterar sig som en 2D, typ en pappfigur ser ut som nästan.
Pappfigur, ja. Men en sak som jag känner lite för eller som jag vill diskutera, det är ju att jag hade hoppats nu kanske jag spoilar lite, men det struntar jag i. Jag hade hoppats på att det här hade varit en mordgåta. Men det är det inte.
Nej, det kan man nog säga utan att... Det
är... Du löser inget mord.
Nej.
Så precis. Det är inte barnförbjudet.
Nej, det är inte barnförbjudet. Du trodde det skulle vara läskigt alltså?
Ja, det trodde jag.
Okej.
Och ibland är det lite så här... Ja, lite så här, det är mystiskt, så ska man säga. Det är spännande och mystiskt. Men det här spelet hade funkat väldigt, väldigt bra om det var ett mord med i bilden.
Ja, kanske.
Kanske inte just den här storyn, men själva upplägget att du är på en och samma plats och du ska förhöra gäster. Bara idén med människor som lever ganska nära in på varandra. Främmande människor som inte känner varandra, som lever nära in på varandra. Någonting händer. Det blir nästan som det här, vad är det den heter? Det är Agatha Christies
Poirot?
Nej.
Nej.
Det är det här Poirot, mordet, då? Men det är också Agatha Christie. Det här mordet på tåget.
Alltså det är du som är morden i Midsommar-experten.
Men du vet vilka jag menar. Du vet vad det är. Det är ett mord som inträffar på ett tåg. Och då måste de liksom. Det är en av passagerarna som har utfört mordet. Förstår du? Det här instängda känslan. Man kan inte springa därifrån. Nej. Utan det är du och alla andra.
Det är liksom det Family Guy-avsnittet då. När alla i staden är i och käkar middag och sen så dör ju någon.
Precis.
Det var någon där som gjorde det liksom.
Den situationen är väldigt, väldigt spännande tycker jag. Så hela det här upplägget hade funkat väldigt bra om det vore lite mer barnförbjudet.
Kommer du ihåg den här gamla tv-programmet som gick på TV4 som heter Cluedo?
Kanske.
För det var också det så här
baserat på det, alltså brädspelet eller?
Nej, jag tror brädspelet kom efteråt. Jag är inte helt hundra. Alltså det är i alla fall
det var eller,
åtta
typ
människor.
Amiral Senap som dödade kungen med ljusstaken i pianorummet.
Ja, precis.
Typ så
precis.
Kan man.
Ja, det var kan man säga bisarra grejer. Jag bara kommer att tänka på det nu.
Jag sa senap för jag för mig att i någon version så kunde du heta det.
Ja, säkert. Ja. Men det här spelet vi snackade om att det var läskigt. Det som jag tror att det kan kännas lite läskigt ibland ändå. Det är att musiken i spelet kan ibland vara lite kuslig tycker jag. Det är liksom en liten laid back salongs blues jazz it skulle man kunna säga.
Med inslag av lite piano i moll.
Ja, precis. Det är lite så här deppig jazz typ.
Vad tycker du om musiken?
Jag tycker om musiken väldigt bra, men jag har ett klagomål. Och det är att den musiken som du hör väldigt, väldigt mycket av i spelet, den här när du bara går runt i hotellet liksom, den loopen är väldigt kort. Och de här låtarna som du inte får höra så mycket av, som du bara hör vid kanske något enstaka tillfälle, de är oftast väldigt långa och liksom mycket som händer i låten är en lång låt liksom.
Så då får man inte höra.
Nej, då får du ofta inte höra hela stycket.
Det är ungefär som låten på i Super Mario Bros. 2. Inte det riktiga tvåan eller alltså,
nej.
När du ska välja karaktärer.
Precis.
Den är ju
precis.
Mycket längre. Men det får du oftast inte höra.
Nej, och det tycker jag är lite synd i det här spelet att de lägger de här så bara som liksom går, den loopar efter 5 sekunder och den hör du mest av hela spelet, medan de här när kapitlerna är slut, den låten som kommer där, den får du bara höra där och den är ganska lång och liksom väldigt dramatisk och melankolisk.
Jag tycker faktiskt inte om musiken så jättemycket.
Gör du inte?
Nej, den är tompig, den är lite löjlig.
Jag tycker den bidrar till stämningen jättebra.
Alltså jag gillar piano låtarna. De stycken, för de känns lite mer melankoliska. Man märker så här, ja, nu är det någonting. Ja, visst, det kan jag ju medge. Att låtarna passar för händelserna. Du märker när det är dödläge liksom. Du märker när du måste skärpa till dig. När det är förhör på gång. Det märker du. Men oftast tycker jag att låtarna är lite så här tompiga. Jag vet inte om de har försökt att få till det som så här 70-talsmusik. Man får ju liksom ha i åtanke att det får inte vara för modernt.
Nej. Jag tänker så här, alltså spelet innehåller ju en jukebox där du kan lyssna på musiken från spelet. Och jag tror att det är lite den känslan som de vill förmedla också, att det ska vara liksom lite så här jazz, salongsjazz från 70-talet. Och det tycker jag att de lyckas liksom. Jag är inte expert på salongsjazz från 70-talet, men det är typ det är typ så jag kan tänka mig att det lät kanske.
Ja, alltså det funkar. De får tummen upp musiken just för att den passar händelserna. Den den ger ju stämningen, den ger ju känslan av att du liksom är en smådeckare som går runt och löser ett mysterium.
Ja, men precis, precis.
Det är ju den känslan du får.
Absolut.
Lite så här kriminaldrama liksom. Mm. Men jag tycker fortfarande inte musiken är bra. Jag går inte och nynna på den för att jag tycker att den är bra.
Nej. Nej, men den passar ändå spelet tycker jag.
Den som man hör mest, det är den här glada trudelutten liksom. Och den är väldigt pompig tycker jag. Den är, som du säger, den loopar ganska frekvent.
Mm. Men det är det jag menar, att den är lite upprepande.
Det är så här musik så här, ja, nu ska du strosa.
Ja.
Och då behöver vi en passande musik. Det är typ som hissmusik liksom.
Ja, musak typ.
Ja, precis.
Men känner vi oss lite färdiga, ska vi liksom sammanfatta ihop det här, våra intryck av spelet.
Visst.
Hur lyder liksom din dom?
Alltså det här är verkligen ett spel som man bör testa någon gång, tycker jag. Eller, ja. Alltså om du gillar såna här interaktiva deckarspel med mycket dialog. Kanske inte om du är liksom bara spelar Halo på dagarna. Då kanske du inte kommer uppskatta det här. Eller inte. Du kanske älskar det här för att det är så pass annorlunda. Men visst, ge det en chans tycker jag. För att karaktärerna, dialogerna, alltså det är verkligen som att läsa en superspännande bok, tycker jag.
Mm.
Och det är just de här små sakerna som gör det. Man kanske tänker så här, men vad bryr jag mig om hon åt en schnitzel till lunch? Som ett exempel alltså. Men det har oftast en viktigare betydelse. Och du måste verkligen lära känna de här personerna. Så karaktärsutvecklingen är, Adam får 10 tummar upp alltså.
Mm.
Om jag hade 10 tummar.
Ja, jag är lite inne på samma spår. Spelet känns ju väldigt ofta som en interaktiv bok med rörliga bilder. Och gillar du liksom gåtor och mysterium och sånt, så är det här ett spel för dig liksom. Det känns ju som sagt som att läsa en bok. Och hindren du stöter på i spelet är mer en ganska liten tankenöt än liksom att du ska gå runt i timmar och leta, utan du löser oftast problemen ganska snabbt. Det är inte så mycket pussel liksom. Och jag visste liksom inte vad jag förväntade mig första gången jag spelade spelet liksom. Men jag är väldigt, väldigt nöjd med att ha spelat det här spelet, för jag tycker att det är ett otroligt underhållande spel. Det är mycket text, så är man liksom bokmal så ska man absolut sätta sig ner med det här spelet.
Ja, alltså man ska inte vara rädd bara för att det är dialoger. Alltså alla som säger så, det är, ni får er själva att framstå som odisciplinerade zombies som behöver liksom snabba fixar hela tiden. Vi är ju i ett sånt samhälle nu. Vi lever så nu, vi behöver snabba fixa. Vi sitter med mobilen eller surfplattan hela tiden. Men det känns skönt att, alltså, till och med spelindustrin, som oftast förlitar sig på att leverera snabba fixar, att de kommer med ett sånt här relativt långsamt spel. Lugnt spel. Vi kanske behöver det.
Jag skulle vilja säga, omfamna och förkobra er i lugnet.
Ja, man kanske inte behöver sitta vid tvn 5 minuter innan man ska gå och lägga sig. Sätt er en halvtimme i sängen innan och spela lite.
Eller läs en bok.
Eller läs en bok, ja.
Men det gör du ju typ när du spelar Hotel
Ja, ja men det var det jag menade, att du ska sitta och spela det här spelet.
Så att gå och lägga en timme tidigare på kvällarna med eran DS och spela Hotel Dusk, tycker jag.
Ja.
Jag rekommenderar det här spelet.
Läs lite, människor.
Mm. Ja, precis.
Nu har vi predikat färdigt.
Nu är vi predikat färdigt. Vi tycker absolut att ni ska spela Hotel Dusk. Absolut. Om ni tror att det är någonting för er, såklart.
Ja.
Mm. Men ja, alltså, känner vi oss lite så här halvfärdiga nu? Vi ska väl kanske prata lite snabbt om vad vi hade tänkt att ta upp i nästa avsnitt, som blir avsnitt 25 i raden.
Ja, precis. Mm. Får jag berätta?
Berätta du. Jag vet att du har velat göra det här länge, så att jag lutar mig tillbaka nu och låter dig.
Vad pratar du om?
Nu ska Filippa prata. Nu ska vi gå in på så här Chippendales, eller vad heter de? Inte Pip och Puff, utan de här dansarna.
Lägg av. Ska veta att Robin är besatt av dem. Han bara pratar om dem så fort han får chansen. De här manliga stripporna alltså.
Kör nu. jag häller upp dricka, ja, men, så länge.
Nu får vi lägga av. Skärpt. Nej, i nästa avsnitt så ska vi faktiskt diskutera bröstmuskler,
svett,
svett, biceps och
grova röster
och stora svärd. Nej.
Ja, jag tänkte på någonting helt annat. Det är bara stora, jag bara nej, jag kan inte säga så där nu. Vad märkligt.
Ja. Jag hade inte ens en idé om nej, just det, det men det. Vilken bra ja. Symbol det blev för det. Stora svärd, ja det också. Nej, vi ska faktiskt diskutera manliga huvudkaraktärer. Och då behöver de faktiskt inte ha jättestora bröstmuskler, utan enda kravet är att de ska vara av det manliga könet. Tycker ni att, att vi diskriminerar kvinnor, så har vi faktiskt gjort ett liknande avsnitt om just kvinnor.
Ja, precis.
Precis.
Du vet vad de säger, stort svärd, stor...
Stort ego.
Ja, precis.
Ja, så är det. Nej, men så det ska bli jätteintressant. Har ni någon favoritkaraktär, så skriv in till oss, så ska vi svara på det och förhoppningsvis läsa upp det i avsnittet också.
Ja,
men det ska vara en huvudkaraktär, det ska vara protagonist, inte vara... sidekick eller någon annan manlig figur du träffar på under spelet.
Nej, han måste vara man och i center, så att säga. Så att ja. man har ganska mycket men att välja på.
Jag kan även dock sträcka mig till att vi säger att du har flera karaktärer att spela som. Till exempel spelserien, eller spelet Heavy Rain, där du spelar som 5 karaktärer.
Mm.
Då är det okej.
Ja, eller Street Fighter.
Eller Street Fighter. Liksom. Men inte om du spelar typ som Lightning i Final Fantasy 13, så får du inte ta Snow. Nej. Bara för att han är med i ditt party.
Men vem fan skulle välja Snow?
Jag vet inte. Varför tänker jag på honom för?
Jag skulle aldrig välja Snow.
Han är bara när jag whiny. Pratar om män, ja. Så säger jag Snow.
Ja. Ja, nej, märkligt.
Nej, ja, men manliga huvudkaraktärer.
Ja, spännande, ja. Spännande. Ni hittar oss på facebook.com/parepixlar, men främst på videospelsklubben.se. Vill man så får man göra en iTunes-recension. Vi garanterar inte att vi läser upp dem i avsnittet, för att vi har fortfarande fått en recension som vi inte har läst upp. Men
vi hittar inte den.
Nej, men vi ska leta lite mer.
Ja.
Och som sagt då, kommentera. Kommentera vad fan ni vill. Alltså, vi läser upp allt och ja. Vi är jättetacksamma. Vi svarar på allt. Liksom.
Om ni tycker att vi låter roliga, om vi är sega eller om vi är jobbiga, om vi upprepar oss mycket. All kritik är välkommet. Eller om ni vill bara säga hej och tacka för avsnittet, så går det också jättebra.
Berätta vad ni har käkat. Vad som helst. Bara skriv till oss. Vi älskar er allihopa.
Ja, det är superroligt att göra det här för er.
En stor high five, så hörs vi snart igen, hoppas jag.
Det gör vi. Ja. Ha det så bra.
Ha det så fint. Hej då.